En liten visa som en liten introduktion på detta. Så mycket som man vill, men inte klarar av. Man räcker inte till, man har för stora krav. Det verkar vara ett vanligt fel att många gör sitt liv för tungt. Jag vet att jag för egen del borde ta det mera lugnt och ta en liten, liten, liten bit i taget. Jag vet att det går fort att bara riva ner, men bygga upp något stort, det kräver mycket mer. Men finns det liv så finns det hopp, och därför ska du veta att att det som väver växer upp, men inte på en natt, utan en liten, liten, liten bit i taget. Det Gud vill bygga upp och göra världen hel, det liknar mest en kropp där du får vara en del. Kan hända delen du har fått känns alldeles för ordinär, men det som betyder något, det är om du är trogen där och tar en liten, liten, liten bit i taget. Du tar en liten, liten, liten bit i taget. I taget, en bit i taget. Man tackar. Det är inte varje dag predikanten får en applåd innan predikan. Hörrni, dagens rubrik: nåd och tjänst. Sug på den lite grann. Nåd och tjänst. Tänk om det hade varit precis tvärtom. Först tjänst och sen nåd. Då hade det varit något helt annat. Då hade nåden stått i relation till vad jag presterar, vad jag klarar av, som Ingemar tog upp i sin lilla visa, Ingemar Olsson. Då hade det varit något helt annat än att få börja och utgå från nåden. Och det tål ju att tänkas på, inte minst vad ni som styrelse sa. Det här med nåden och tjänsten. Vad är det som präglar? Det är svårt att praktisera. Ja, sannoliken. Förutsättningen för behov av nåd är ju någonstans att jag har insett att jag faktiskt behöver den. Och helt ärligt så hade jag svårt när jag växte upp och när jag kom upp i ganska högt upp i ålder att förstå mitt personliga behov av nåd. Jag är uppväxt i ett kristet sammanhang. Mina föräldrar har varit med så länge jag minns. Jag har ju mina rötter i pingströrelsen. Jag brukar säga att innan jag var född kunde jag säkert halva segertoner. För min mamma och pappa sjöng. Pappa var ordförande i församlingen. Han var kanspredikant i över 30 år. Han predikade jätteofta, volontärmässigt. Jag har mina systrar har varit ute på missionsfält i parti och minut. Alltså många av mina släkter är predikanter, det är pastorer på många sätt, hobbypredikanter. Min svärfar, jag gifte ju in mig då i en pastorsfamilj till råga på allt. Så liksom hela kontexten har liksom andats detta med kyrka, tro. Och så växte man upp och det här med nåden. Jo, men jag förstod ju, jag hade ju jättemånga runt omkring mig som jag såg, ja, men de där var verkligen behov av nåd. Men jag då? Alltså hur skulle jag själv förstå det här? Jag gjorde en upplevelse som blev en riktig sån här aha-upplevelse för mig. Jag hade jobbat något år som ungdomspastor i Lycksele. Och vi hade en person i vår gemenskap som kom in och fick en väldigt trasslig start. Hennes föräldrar gick igenom en väldigt jobbig separation och det var oerhört mycket som hände. Hon mådde väldigt, väldigt dåligt. Och jag hade haft under några år när Katrin och jag var tillsammans, min fru då, alltså, vi börjar alltid semestern med, eller jag börjar alltid med en fjällvandring. Och så jag hade en sån där ritual, jag är inte sån där ritualmänniska, men jag hade en, och det var att ta mig klockan, öppna handskfacket, lägga in klockan i handskfacket i bilen och så få dunka igen den där och veta, yes, nu är det semester. Nu ska jag inte ut med den där klockan, för nu har jag liksom ingen tid att passa. Den tid som jag måste passa, det får frun sköta. Och så var det den här tjejen, mådde jättedåligt och vi skulle åka hem till mina föräldrar på våran gemensamma semester och börja, för vi brukar då plocka hjortron, plocka semesterkassa och sen åka på semester ordentligt. Och då bestämde vi så här att hon fick ringa om det fullständigt körde ihop sig. Så fick hon ringa. Och så ringde hon en kväll. Så sa hon, nu är det bara för jobbigt. Ja, men då bestämmer vi så här att imorgon klockan 12, då ber vi tillsammans. Du ber där du är. För hon sa, jag går iväg på lunch då. Jag går och sätter mig i kyrkan. Ja, men då ber jag där jag är. Och så gjorde jag ju ett sånt principbrott. Jag tog ju fram min klocka. Satte den på armen. Och så var det en sån här fantastisk dag. Jag vet, hitta mycket gjort då. Och allting flyter på. Och jag har fullständigt glömt det där. Och så ser jag att mina föräldrar gör upp eld. Och man, ni vet hur det där känslan. Jag ser hur ni drömmer er bort nu. För nu är ni redan någon annanstans. Man känner bara att och snart är det fika. Fantastiskt. Och så ropar min mamma. Nu är allting klart. Och då kom jag på. Just det. Ulrika, hur var det med henne? Så tittar jag på klockan. 12:03. Och då hör jag mig själv tänka så här. Jag säger det inte. Men jag hör mig själv så klockrent tänka så här. Men jag struntar väl i Ulrika, hon får väl klara sitt eget liv, jag har ju semester. Och den kalla känslan som åkte genom min kropp, den isande kylan gjorde att jag liksom bara, jag minns det så väl, och jag skulle hitta tillbaka till den stubben där jag ställde ner min hink. Och så säger jag så här, sätter jag mig och så säger jag, gode Gud, jag har ingen aning om vart kom det därifrån. Men det där vill inte jag bära i mitt liv. Så fick jag be först för mig själv. Sen fick jag be för Ulrika. Men den där upplevelsen, den bar jag med mig. Den har jag burit med mig. För det handlar om att någonstans, för att få kläm på det här, så måste man titta sig i spegeln. Man måste reflektera sig i något. Birgitta, du har läst texten som jag ska predika över. Du sa att du ville predika. Du får göra det om du vill. Men nu är jag ju här, så nu gör jag det. Texten från Filipperbrevet 3. Ska vi ta den och läsa den igen? För den är fantastisk, den här texten. Paulus sitter ju i fängelse när han skriver det här brevet. Bara en sån sak. Skriva glädjens brev och sitta i fängelse. Och han inleder i första kapitlet med att säga så här, jag är övertygad att han som har börjat ett gott verk hos er ska fortsätta det. Så det finns en fantastisk glädje genom hela brevet. Det finns också en väldigt djup förtröstan över vad Gud håller på med i Filippi. Och så kommer han in på sitt eget liv och på sin egen resa. Och så läser vi då från den 7:e versen. Allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt den som tror. Här pausar vi och så påminner vi oss bara om vad hade han sagt innan, eller skrivit verserna innan det vi börjar läsa. Jo, då hade han skrivit Att jag, säger han så här. Jag har en stamtavla. Jag har gener. Jag har meriter. Jag är född Israels folk. Jag är Benjamins stam. Jag är hebré, född av hebrev. I laglydnaden farisé. I trosivaren kyrkans förföljare. Och så är han kaxig. Han säger så här. I rättfärdighet efter lagen. En oförvitlig man. Det är liksom ingen tveksamhet hos Paulus. Men allt det, säger han, har jag kommit att räkna på ett annat sätt. Så han hade lite ett för och nu att relatera till. Nu fortsätter vi och läser från vers 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Tro inte att jag redan har nått detta. Eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det. När nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. En härlig text. En spännande text. Paulus ger egentligen tre bitar här. Det första är att mina meriter, min historia, min bakgrund betyder egentligen ingenting. Jag har egentligen, säger han, väldigt, väldigt tung meritlista. Mitt CV är fullspäckat. Men i det här fallet så väger det ingenting. Det väger inte ens lätt. Det väger ingenting. Varför det? Jo, därför att det har skett en förändring. Och så fortsätter han. Jag är inte klar, tro inte det. Jag är inte färdig. Jag har långt kvar. Men jag är på väg. Jag har det inte i min hand. Men det är någon som har fått mig i sin hand. Och därför pågår det idag en förändring. Det har skett en förändring. Förändringen fortgår. Inte, säger Paulus, för att jag har fått grepp om Kristus. Nej. Han har fått grepp om mig. Och det är en viktig skillnad. Vem är det som har grepp om vem? Ja, det är inte Paulus som säger, åh, jag fattar allt när det gäller det här med Jesus Kristus. Jag har fått det på plats, det är klart. Ni kan fråga mig vad som helst. Jag har greppet, nej. Det handlade inte om det. Och det handlar inte om det. Det handlar om att han har fått oss. Han hade fått Paulus i sitt grepp. Därför fortsätter förändringen i Paulus liv. Jesus är i rörelse. Och jag, säger Paulus, jag följer med. För han har grepp om mig. Och så för det tredje så säger Paulus här att min rörelseriktning är framåt. Mitt fokus är framtiden. Jag har ju släppt taget om det som är passé. Jag sträcker mig ju inte tillbaka till det jag har lämnat. Nej. Det fortgår en förändring. Och förändringsriktningen är framåt. Jag har släppt taget om det jag har varit med om. Jag har släppt taget om mitt CV. Jag har släppt taget om mina meriter. Och här är det intressant att tänka nåd och tjänst, eller tjänst och nåd. Att släppa det som ligger bakom. Hur svårt är inte det? De där oförrätterna. Det där som man upptäcker någonstans att någon annan har lagt ner i mitt livs ryggsäck och som jag går och bär på. När jag jobbade i skogsplanteringen, mitt andra sommarjobb, så hade jag fått låna pappas stora ryggsäck. Och det var stort, vet ni. Slaktsäcken som han bar alla dessa, dels både hjortronen men inte minst älgarna på hösten. Och jag minns när jag stod på med den där säcken, mamma sa, den där kan du inte ha. Jo, den här vill jag ha, för det är pappas säck. Och jag hade regnkläder längst ner i ryggsäcken, och det var som ett hav, vet ni, när man ska öppna den där säcken. Och jag tänkte efter ett tag när vi hade jobbat att det var värst, för den här säcken var verkligen tung, tänkte jag. Och så jobbar jag ju en hel sommar. Det regnade ingenting, så jag behövde aldrig regnkläderna. Och jag tänkte, men hur kan pappa bära den här säcken plus all annan viktig form av kött och sånt där? Men han är ju vältränad och så. Så går det någon månad och pappa ska ut i älgjakten, och så går han och hämtar sin säck, och så kommer han tillbaka och så säger, men vad har du burit på? Varför ligger två tegelstenar i min ryggsäck? Det var ju naturligtvis någon vänlig själ som hade tyckt att ja, men den där säcken är stor. Vi lägger ner den här i Olofs ryggsäck för att se hur länge han bär den. Jo, men han bar den ju. Jag bar den ju. En liten bild på faktiskt våra liv. Där vi ibland går och bär på saker som någon annan har lagt i vår ryggsäck. Men vi har inte tittat efter. Vi tror att så här ska det vara. Eller en ännu hemskare tanke inom situationstecken. Någon annan har lagt ner något i vår ryggsäck och vi säger, ja, det får jag släpa på. För så är det. Nej, säger Paulus. Det kan bli en förändring. Det jag kan släppa taget om det jag bär på. Ibland måste du och jag i livet stanna upp, titta ner i vårt livs ryggsäck och tänka, varför bär jag det här? Vad har jag lagt ner där? Och vad har jag tillåtit att någon annan har lagt ner i mitt livs ryggsäck? Kanske den här gudstjänsten är en sån gudstjänst där du får börja att packa om för att kunna sträcka dig mot det som ligger framåt. För så länge vi bär på det som ligger, det som hör på den baktiden, dåtiden till, så har vi ju mycket, mycket svårare att faktiskt komma framåt. Och det var ju det Paulus säger. Jag är beredd att packa om, och jag har packat om för att kunna följa med i den pågående förändringen. Det enda jag vill ha med mig, säger Paulus, det är min längtan efter att förenas med Kristus. Det är det som är mitt fokus. Men om jag har det som fokus, då är det som Paulus säger, då måste jag vara beredd på den förändringen som kommer. Alltså handlar det om det Paulus har sagt. Det har skett en förändring, den sker fortfarande och den kommer att fortsätta. Och därför kan vi säga det här uttrycket som vi ibland hör och som är så sant. Att det enda som är bestående är förändringen. I versen, någon rad senare som vi inte läste, så kommer en ganska skön kommentar. Lyssna. Jag läser från i mitten på vers 15. Och har ni en annan mening på någon punkt, ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Det är som om Paulus, när han har skrivit det här om sin förändringsresa och att han liksom har packat om och så, så kanske det handlar, ni vaknar en liten tanke och säger, jag undrar hur det här kommer att landa hos Filippi. Församlingen i Filippi. Och församlingsledarna, för det är ju faktiskt så att brevet till Filippi i första hand har församlingsledarna som mål. Han kanske anar att de skulle ha svårt att känna samma glädje i denna förändring. Han kanske heller inte anade att vi, rätt så många hundratals år efteråt, skulle läsa det här och känna någonstans lite kluvenhet för det här. Talet om förändring. Att lämna det som ligger bakom och sträcka sig mot det som ligger framför. Den där ovissheten. För det Paulus också ger uttryck för är att det är någon annan som har lagt rälsen och jag vet inte riktigt vart rälsen kommer att bära. Men jag vill åka med. Nu åkte han ju inte tåg, Paulus, men ni fattar ju bilden. Därför att förändring bär alltid med sig en osäkerhet. Och handen på hjärtat, ärligt talat, så har vi väl lite svårt till mans med det här med förändring. För det var ju bättre förr. Och ju förr desto bättre. Jag känner igen mig det här. Jag känner inte alltid samma glädje efter att sträcka mig mot det som ligger framför. När jag inte vet riktigt hur det ser ut. Nu vet Paulus, när han kommer upp i åren lite grann, så får han lite andra perspektiv. När han är ung, liksom i sin kraftsdagar, så skriver han ju bland annat: vi som ännu lever när Kristus kommer tillbaka. Alltså han tänkte att det här kommer jag få uppleva. Men sen när åren går och han blir lite äldre och han inser att ja, men jag kanske inte riktigt hade alla perspektiven helt på plats. Så skriver han ju när han skriver till Korinth, det andra brevet, så skriver han: även om min yttre människa bryts ner, så förnyas min invärtes människa dag för dag. Då var det inte de jättestora långa perspektiven, utan då var det: får jag en dag till, så kommer jag förnyas. Det är fortfarande samma rörelseriktning. Vi älskar ju tryggheten. Att ha grepp på läget. Att känna att det här kan vi. Nu har vi äntligen fått de här grejerna på plats. Nu ska det vara så här. Och det här ser vi genom bibliska historien. Inte minst när det handlar om andliga upplevelser, så tänker vi att så här ska vi alltid ha det. Varför skulle annars Petrus säga de fantastiska orden på förklaringsberget? Det här är nu fritt översatt. Det här är så bra, Jesus, så nu bygger vi fast oss här. Vi bygger, jag bygger så här. Vi bygger hyddor, för här ska vi stanna. Sen är han så uppfylld av det han har varit med om, så han kan inte riktigt räkna hur många han ska bygga, för han har glömt vart han själv ska bo i denna härlighet, men det må vara. Men just detta att så här bra som det är nu, det ska vi alltid ha, det här ska vi permanenta. Det fungerar inte så. För saker och ting förändras och det kan kännas lite svårt ibland. Men det är viktigt med förändring. Därför att förändringen utmanar vår trygghet. Var är jag trygg? Var har jag den riktiga tryggheten? Vart är jag förankrad? Och för Paulus var det ju så självklart. Kristus har mig i sitt grepp. 47 ställen i Nya testamentet har uttrycket i grundtexten att man är i Kristus. 47 ställen. Det säger lite grann om betydelsen av förankring och trygghet. Och Paulus är ju ett exempel på, han lever ju sitt liv att oavsett vad det är som händer så är han trygg. För han är inte förankrad i det som har varit, i sitt CV eller vad det nu kan vara. Utan han är förankrad i Kristus. Han har klivit in i den identiteten. Och jag tror ju att den är öppen för oss alla. Och därför måste du och jag ibland gå igenom den här förändringsprocessen. För att det ska någonstans visa sig, var har vi vår trygghet? Var är vi egentligen förankrad? Årdalens pingstförsamling som du nämnde, som jag har förmånen att vara ordförande i sedan 15 år tillbaka, har ju gjort en resa som jag vet att många av er känner till. Där vi, när jag klev in så hade man redan påbörjat en process med att sälja av kapell, fastigheter. Och till slut så har vi sålt av alltihopa och vi hyrde in oss hos Urban och Solveig Vidon på Fjällsätra. Och hade börjat ställa väldigt viktiga frågor. Och jobbiga frågor. Frågor som, vad är en församling? Inte vad gör den i första hand, utan vad är den? Vad skulle hända om inte vi fanns här? Skulle Åredalen överhuvudtaget notera om vi upphörde? Vad är vårt unika bidrag in i Kristi kropp, in i vår dalgång? Hur tror vi att andra ser på oss? Hur ser vi själva på oss? Frågor som inte är så jätteenkla att hitta svar på, men som sätter igång väldigt mycket av processer. En av Paulus favoritbilder när han talar om tillväxt och utveckling är ju att han pratar om församlingen som ett bygge. Gemenskapen som ett bygge. Och våra egna liv som ett bygge. Och det är en bild som vi i Åredalen bokstavligt talat har levt med och lever med. När vi talar byggnationer och funderar över hur ska det se ut. För där är vi inte alls färdiga. Om vi nu tar det på slutet här i min predikan. Och funderar över, jag måste titta hur jag ligger till tidsmässigt. Jag trodde att gudstjänsten börjar 11, så jag säger att jag har väldigt gott om tid, för klockan är 11 nu, så nu börjar vi gudstjänsten. Vad är det som utmärker ett bygge? Nu har jag inte min gode vän Andreas Hög här idag, för jag hörde han var hemma och var sjuk, men han är ju byggare. Och det är bra, då kan han inte korrigera mig, åtminstone inte live, han får väl göra det i efterhand. Men jag vet att på byggen har man byggmöten. Jag har en av mina goda vänner, Samuel Olofsson här, han jobbar en del med byggnationer. Byggmöten är viktiga. Avstämningar. Jag hade Andreas hemma, han byggde i vårt hus. Och det var byggmöten ibland. Ibland var det akuta saker som man var tvungen att lösa. Frågor som hör hemma på ett bygge. Och nu vill jag att du tar med den här metaforen till tänket på församling. Hur går bygget? Hur är stämningen på bygget? Präglas det av väntan, av glädje, av entusiasm, eller är det osäkerhet? Eller är det det som Nehemja upplever när han är byggledare? Läs Nehemja bok när du kommer hem. Nehemja som praktikern som organiserar uppbyggandet av murarna runt Jerusalem, och hans vapendragare är Esra, teologen, praktiken och teologen, de två tillsammans, jättespännande kombo. Han har att hantera rädsla, konflikter på byggarbetsplatsen, hot på byggarbetsplatsen. En viktig fråga är ju, vet alla vad det är vi bygger? Delar vi samma bild? Vad behöver vi veta för nästa steg? Den här frågan är också viktig. Det vi bygger nu, svarar det upp mot de behov som vi har identifierat är viktiga? Vi håller på nu att titta på Åredalens, alltså vårat, det som vi kallar bykyrkan, och vårt nästa steg. Och de vi har haft kontakt med, de säger, vi ritar ingenting förrän ni har identifierat vad har ni behov av. För vi måste ju veta, vad är behoven? En annan viktig fråga Och då närmar vi oss ett församlingsperspektiv. Det är också, hur mår dagens byggledare? Och en jätteviktig fråga i ett församlingsperspektiv är ju, hur jobbar vi med rekrytering av framtida byggledare? Vilka signaler ger vi som byggledare idag? Är det nåd och tjänst? Fantastiskt. Eller är det tjänst och nåd? Och då blir det lite tyngre. Det var en viktig fråga som vi jobbar med i vår styrelse. När vi höll igång, började vår process. Hur ser vi på oss själva? Vilka signaler ger vi? För det är ju ingen idé att rekrytera om det är mest tungt och lite suck och stön. Då är det ingen som känner, yes, det här vill man gå in i. Nej, då är det något man håller distans till. Och därför säger Paulus, när han talar faktiskt också i en aspekt av bygge, när han träffar de äldste, styrelsen, äldstekåren från Efesus, när han träffar dem sista gången i apostlagärningarna, så säger han, ge akt på er själva. Inte bara ge akt på den jord som ni är satta att ha uppsikt över, utan ge akt på er själva. Och kanske den viktigaste frågan av allt. Hur är min personliga relation till byggherren själv? Han som sa sig vara hörnstenen i bygget. Ska vi läsa från Efesebrevet 3. Efesebrevet 2, vers 20. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv som hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Det är stora ord. Det är fantastiska ord. Hörnstenen som allting utgick ifrån. Och när Paulus har gjort det här, så landar han i en förbön. Jag tänkte få läsa den förbönen. Den är tyvärr, Paulus var ju en produkt av sin tid. Vilket gjorde att när han skrev så kom han på något i skrivande stund. Och då gjorde han en liten utvikning. Så fortsättningen, han skrev för första inte kapitelindelning. Så att när han hade skrivit det här, genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Då fortsätter han i sitt brev. Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar. Och så gör han en utvikning som håller på i 13 versar. Och vi som läser, vi är inte riktigt uppmärksam på det där. Men när vi kommer tillbaka nu i den 14:e versen, då plockar han upp den tråden som han alltså satt igång när han har sagt, genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Och så läser vi från vers 14. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilket allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Så kommer förbönan. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Och så kommer ett perspektiv, lyssna. Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet. och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära och tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Och så amen, där kommer punkten. Amen. Stå fasta. Växa tillsammans. Mogna ihop. Inte till den punkt där vi kan allt, vet allt, förstår allt. Det var inte kunskapen som var målet. Nej, det handlade om kärleken. Lära känna Kristi kärlek. Vad var det han sa i Filipperbrevet? Lära känna Kristus. Samma tråd här. Lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap. Väldigare än all kunskap. Kärleken. Och nu gör jag en liten återkoppling till det ni gjorde som församlingsledning. Jag vet ju inte alls vad det handlar om och det är ganska skönt. Men jag gör den kopplingen ändå tillbaka. Därför att i Korint så har vi en fantastisk beskrivning av en församling som i början får höra att ni saknar allt, säger Paulus. Ni har ju alla nådegåvor på plats. Och vi tänker, wow, vilken församling, där ska jag vilja leva och vara. Var pastor där och det är du, och präst där. Nej, han kommer inte så värst långt sen, så kommer det ju fram en liten annan baksida. Där splittringen har gått så långt så att man kan inte längre fira nattvard i församlingens mitt. Partibildningar, en total splittring i församlingen. Där man till och med drar varann inför domstol och processar öppet församlingsmedlemmar emellan. För man kommer inte överens. I en församling som har alla nådegåvor. Det här säger något väldigt, väldigt viktigt. Gåvorna är viktiga. Men det avgörande är andens frukter. Det är den stämning. Det är den kärlek. Det är den gemenskap. Där dessa gåvor kan leva och verka och finnas till. För ett verktyg som vi inte kan hantera. Och här kan jag tala ur egen erfarenhet. Att hantera ett verktyg som är fantastiskt i en mästarhand. Kan ju vara nästan livsfarlig när någon annan ska använda det. Vi ger inte en vass kniv till en 4-åring och säger, nu får du vara lite försiktig för den är lite vass den här. Nej. Nej, du får vänta. Därför att du måste vara mogen att hantera det. Så det Paulus säger är att fokusera på rätt sak. Längta efter rätt sak. För har vi det första rätt så blir det rätt tågordning hela vägen. Nåden kommer före tjänsten. Och tillsammans med de heliga får vi lära känna Kristus. Det är stort. Det är riktigt stort. Har du det perspektivet för ditt liv? Jag vet att jag behöver påminnas om det hela tiden. Men då vet jag också att jag måste hantera den förändring som jag möter. Och som blir viktig. Jag kommer inte förbi det. Men avsluta med mycket nåd. Bara påminna, läs gärna när du kommer hem. Breven till de 7 församlingarna i uppenbarelseboken. Det är 7 församlingar, det är bara 2 som får okej från Gud. Det är församlingar som har hamnat i dubbelhet. De har felaktiga lärare. en församling, och det är faktiskt Efesus församlingen var vi har hämtat under, eller förbönen om att de skulle växa i kärlek. Några år senare så visade det sig att de har tappat bort precis den aspekten. Därför att brevet till dem är att du har helt rätt i läran. Men ett har jag emot dig, säger Gud. Och det är att du har övergett din första kärlek. Så de hade gjort ett, men hade missat på det viktigaste. Det som var viktigare än all kunskap. Nämligen kärleken. Men det som är så fantastiskt och det som är så otroligt trösterikt, och jag hittar inte alla superlativ här, det är att trots att alla dessa fem som inte håller måttet, det är fortfarande Guds församling. Fortfarande är det så här att ja, men den som har öron, han hör vad anden säger. Gud hade inte slutat tala till dem. Korintförsamlingen var inte körda. Nej, det fanns möjlighet. Det fanns möjlighet till förändring. Även när det faktiskt var församlingar som till exempel Laodikea-församlingen, eller Laodicea som den heter numera. Som sa, när de tittade sig själva i spegeln, men vi är rik på allt. Vi har verkligen allt. Medan Gud säger att du säger att du är fattig. Nej, rik, men du är fattig. Du är ömkansvärd. Men så kommer hoppet. Nåden kommer in. Jag råder dig att köpa ögonsalva. Och ögonsalva, det visste Laodikea vad det innebar. Därför att det området hade just det som sin stora handelsvara. Ögonsalva. Så de visste, aha, det är det handlar om. Möjlighet till förändring finns alltid. Nu har jag landat. Nu ska du få vara stilla en stund. Så får du fundera över vad jag har sagt. Och då ska jag vilja att du inte funderar i första hand. Ja, men var det rätt eller fel det han sa? Lät det logiskt, ologiskt? Det är en viktig fråga, men släpp den frågan. Fundera mer över det här. Vad betyder det jag har hört för mig? I min situation. I vår situation här. För det kan ju vara så att jag har sagt något som i sak är helt fel. Men du kan ju vrida det till att ja, men jag tar ändå med mig det här. För jag påverkas av det på det här sättet. Ska jag tänka när det gäller mitt liv. Och sen ska jag landa i en liten visa. Och när jag sjunger den sången, så då är det möjligt för dig som känner, men jag skulle vilja ha förbön. Jag skulle vilja att någon bad för mig i min process, i min förändringsprocess. Det kanske är så att du ska packa om ditt livs ryggsäck. Det är dags att lämna saker och ting för att ge plats åt något nytt. Jag ska inte säga vad du, jag tror att du känner själv. Eller om du går hem och funderar och sen tar en kontakt med styrelsen eller någon du har förtroende för. Men vi ber och sen får du vara lite stilla. Herre, jag tackar dig för att det aldrig är ute med oss. Tack att alltid nåden kommer före tjänst i ditt rike. Tack för ditt ord som vi idag har grävt i. Tack att det bygger upp, men det river också ner. Det korrigerar och det förstärker. Allt därför att ditt ord är levande. Och du vet precis, Herre, vad jag behöver. Du vet vad mina vänner behöver i deras liv. Du vet vad den här församlingen behöver, Herre. Vad ledarskapet behöver. Allt det där känner du, Herre. Och du vet det oavsett om vi kan formulera det eller inte. Tack att det är nåd. Att du därför ger oss det vi behöver, Herre. Men Herre, tack att du ändå inbjuder oss att växa tillsammans med dig. Så att vår insikt växer, Herre. Att vår mognad växer, Herre. Och vår kärlek växer, Herre. Herre, vi kommer till dig som så många gånger förr, Herre. Herre, jag vill be för de av oss som är rädda för förändring. Som tycker det är jobbigt. Herre, låt oss få vara förankrade i dig. Och veta att det är du som har oss i vårt grepp, Herre. I ditt grepp, Herre. Det är inte vi som har fått grepp om dig. Fader i himmelen, välsigna oss, Herre. Tack att du gör det, Herre. Tack att du gör det, Herre.